En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Bananrepubliken Sverige med Johannes Klinell. Blott Sverige svenska friskolor hava. Och med dem även den ovanliga varianten av girighet, friskolelobbyisten. Politiker som får betalt för att skydda ett mycket specifikt intresse, de vinstdrivande friskolorna. Och ofta med sina vänners ekonomiska intressen i fokus. Och de här människorna rör sig obehindrat mellan politik och PR och lobbyism och tillbaka igen. Utan att ens en svängdörr slår igen bakom dem, känns det som. Idag ska vi träffa Johannes Klinell, bokaktuell, med en beskrivning av Sveriges övergång från demokratiskt folkhem till bananrepublik. I Starta pressarna, en podcast om ekonomi och politik med mig, Daniel Suhonen. Välkommen till Starta pressarna, Johannes Klinell.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Lite chockad. Jag kom direkt från Umeå nu där jag hade mitt första panelsamtal om den här boken. Boken gick ut i tryck för 2 veckor sedan, så jag hade knappt läst den när jag gick upp på scen. Och det var några hundra i publiken.
Men du har skrivit den?
Jag har skrivit den, jag lovar.
Men det är tre tjeckiska gästarbetare som har suttit i skift och skrivit boken.
Ja. Jag har lagt ut på entreprenad. Konsulter kom in och skrev något.
JKL gick in. Ja. Naturkultur tog in JKL.
Nordic Public Affairs har varit involverade i det här.
De fick mot att de strök 3 kapitel. Mm.
En PA-konsult har faktiskt läst den här boken. Hon lät hälsa att hon hatade premissen för den, men var mycket imponerad. Det var jag lite nöjd med. Det är nog det bästa utlåtandet jag har fått.
Men vad var responsen i Umeå?
Den var toppen, men det beror ju också på att ett ganska långt kapitel handlar om Raja Thorén som jag har sin bas där och som är en kändis lokalt. Så att det var ju liksom så här helt bisarrt. Jag landade på flygplatsen i Umeå. En fotograf från Västerbotten-Kuriren tar emot mig, kör mig direkt till den här innebandyhallen de byggde för dubbla skattebetalarnas medel. Och sen började liksom den helgen. Så jag var ju liksom lite av en kändis omedelbart. För att jag liksom var bygdens förlorade son som hade
vi skrivit om. Vi återkommer till Raja Thorén. Han är värd ett eget kapitel både i boken och i den här podden. Med mig har jag som ni har hört Anna Gerin. Välkommen.
Tack, tack.
Hur läget med dig?
Det är bara bra.
Vi läste ju den här boken förra veckan och då har vi skrikit rakt ut liksom av avsky och skratt.
Ja, man vet inte om man ska skratta eller gråta faktiskt.
Jag låg på min soffa och läste klart den och jag hade den i liksom utskrift. Så att jag låg liksom, i bästa form, jag låg i soffan och kastade liksom, när jag var klar med en sida så liksom kastade jag den bak över ryggen bara så här. Kände mig oerhört liksom frisläppt.
Exakt så den ska läsas.
Det är så den ska läsas i
man ska
utskrift.
Riva ut. Och...
Katalys har pdf-en så ni kan mejla oss om ni vill ha den lösbladssystem signerad av mig och Anna. Ja, så här Johannes Klinell, vad är det för bok du har skrivit som vi ska prata om här idag?
Den här boken handlar ju om alltså så här, de klassiska begreppet svängdörrarna mellan lobbyism, välfärdsföretagande och politik. Jag har upplevt under längre tid att vi liksom anar att det är någonting som inte riktigt stämmer när det kommer till det där. Men att det inte riktigt summeras. Det finns massor med artiklar, många som har läst när sig, liksom, som har tittat på det här och har sagt liksom, att nej, men, jag kände ju till det här. Men det behövdes liksom en sammanställd historia kring hur den utvecklingen sett ut. Alltså hur lobbyisterna började ta över helt enkelt. Och hur det hänger ihop med välfärdsföretagandet. Och det var ju en chansning från min sida. Jag anade att det hängde ihop. Och sen upptäckte jag att ja, men så var det ju faktiskt.
Alltså en fråga som man kan ställa så här är ju. Kan man bli, i Sverige 2025, kan man bli rik på politik?
Ja, absolut.
Hur går det till? Är det genom att sitta i statsnämnden i Årsta? Och sen kommunfullmäktige. De har ju arvoden. Är det så man blir rik på politik?
Det är ju den tråkiga vägen. Alltså för då måste du göra en massa tråkiga saker. Och det är ju direkt övervakat. Det är bättre att ställa sig i liksom någon sorts skuggsida. Men det bästa är att göra den tråkiga vägen ett tag. Genomföra ett antal beslut som gagnar dig framåt. Och sen leva gott på de besluten. Genom att gå in i till exempel då ett styrelserum för en friskola. Eller en friskolekoncern. Eller ett vårdbolag. Eller bara helt enkelt bli lobbyist. För det är ju det väldigt många gör. Och då handlar ju liksom jobbet sen om att fortsätta påverka politikerna att inte ändra på de här besluten som jag har gagnat dig framåt.
Vi kommer ju komma in ganska mycket på välfärdsbranschen och välfärdslobbyismen och sådär. Men jag tänkte på det här begreppet bananrepublik och jag slog upp det på Wikipedia. Och då hittade jag helt enkelt liksom att bananrepublik är en informell nedsättande benämning på ett land som uppfyller följande kriterier. Ofta då har legat i tredje världen, Latinamerika. Man är beroende av en exportvara eller ett fåtal. Det är ju Sverige, fast skog, malm och friskolor ungefär. Och sen mer eller mindre korrumperad regering. Omfattande ekonomiskt och politiskt inflytande från utländska stater och eller företag. Samt låg levnadsstandard för majoriteten av folket. Och det här då myntades i början på 1900-talet, 1904, om United Fruits i Honduras. Det här, du använder det, bananrepublik. Det här liksom, vad är du syftar på då? Att Sverige på bli en bananrepublik eller har blivit det?
Alltså för mig handlar det väl primärt om att visa på ett sluttande plan egentligen som vi befinner oss i. Och som vi har befunnit oss i ungefär 40 år nu. Där man har jobbat aktivt med ett påverkansarbete, men man har också gjort om vad en politiker är. Alltså man har professionaliserat politikeryrket, vilket innebär att politiker idag är en karriär. Men det liksom, har också uppstått en massa kring yrkesverksamheter i det politiska hantverket, så att säga. Man har genomfört ett antal reformer, alltså när vi har liksom avreglerat vår välfärd, där vi egentligen inte har satt upp några egentliga spelregler. Och det är väl det som är liksom min egentliga ingång till det här med bananrepubliken, är ju att det är ju att vi inte tror att vi är ett land som har förmågan att vara korrupta. Och därför har vi inte satt upp några fungerande spelregler när vi väl har avreglerat saker. Alltså, när vi tar friskolereformen till exempel, det finns i stort sett inga skyddsinstanser om en skolföretagare missbrukar sin position. Så det är ju det jag syftar på i ganska hög grad, för att enda sättet för de här skolföretagarna att fortsätta ha den positionen, det är att också påverka på våra politiker, för det är det enda hotet mot den här typen av välfärdsföretagare idag, det är politiska beslut. Skolföretagarna ser inte andra skolkoncerner som sina konkurrenter, de ser kommunpolitiker som sina konkurrenter, för det är de som hotar dem från vinsterna, och därför måste de påverkas.
Och påverkas gör de, Anna.
Jag tänker en jätteaktuell grej just nu är ju hela skandalen kring Landerholm. Statsminister Ulf Kristerssons nationella säkerhetsrådgivare som har fått avgå. Och han figurerar ju också i den här boken och egentligen hela det här gänget kring Kristersson. Om vi bara börjar där. Det är nästan som att du såg det här komma, hela det här debaclet. Kan du berätta lite om deras kopplingar, men också kanske lite kopplingarna till friskolevärlden, för de finns här också.
Ja, det där är lite lustigt, för det började ju egentligen med att jag kollade upp Ulf Kristerssons fru, Birgitta Ed, och upptäckte då att hon satt i styrelsen för en liten friskolekoncern, ska sägas, i Strängnäs, som heter Europaskolan. Men då när jag började titta på vad är det här Europaskolan för någonting, då dök ju Henrik Landerholm upp ganska omedelbart. För då fanns det ju en tidigare skandal där Henrik Landerholms tidigare fru, tror jag att de är separerade nu, hade som var kommunalråd i Strängnäs, hade upplåtit kommunala skollokaler till Europaskolan. Och jag har hört inifrån liksom, från folk jag känner i Strängnäs, att nej, men de satt ju mer eller mindre och gjorde de här affärerna över köksbordet på morgonen. Och när det här avslöjades så fick båda avgå. Och Henrik Landerholm var mycket förvånad över att någon kunde tro att det här var några konstigheter. Han gjorde ju allt för Strängnäs skull. Så att Strängnäs, eller vad säger jag, Henrik Landerholm är ju liksom inte en ny klåpare. Utan han har ju klåpat runt i all evighet. Och sen dyker ju han upp om och igen eftersom han då är Kristerssons barndomskompis. De har varit kompisar jämt i stort sett. De behöver känna varandra i femte klass, tror jag.
Och Kristersson var själv kommunalråd i den där kommunen Strängnäs.
Det var han senare dock. Och hade under den perioden en utförsäljningsfest av Guds nåde, där till slut hans borgerliga allianskollegor fick dra i nödbromsen och säga åt honom att nu får du lägga av. Du är för ideologiskt driven i det här. Och då hade det blivit enorma minusaffärer för kommunen Strängnäs. En kommun som gick med plus innan. Kristersson gick till val på att han skulle sänka skatten. Han fick höja den istället i slutändan för att han gjorde så dåliga affärer. Han sålde ut allmännytta och kommunala lokaler.
Men hela egentligen den här regeringen har ju dragits med de här problemen och den här problemen med liksom, vad ska man säga, vänskapskorruption, att man ger jobb till sina kompisar. Landerholm är ett exempel, och det gick inte alls så bra. Kanske blir det en av de liksom värsta kriserna för statsministern i slutändan. Men vi har också AKB, som hela boken inleds med en prolog om fallet Anna Kinberg Batra, och även nu senast har det varit mycket debacle kring Starbrink, alltså liberalen som fick jobbet som generaldirektör för MSB. Så att det här är ju liksom på något sätt ett problem för den här regeringen, den här bilden av den här vänskapskorruptionen. Har du någonting att säga om det?
Ja, min bild är ju, när jag har tittat på det, det är väldigt lustigt att allt det här rullade upp efter att jag hade skrivit klart på något sätt. För det var inte som att jag gick in i det med den bilden, men jag upptäckte ju det när jag började. Jag har läst kanske 3000 tidningsartiklar om Ulf Kristersson och gått tillbaka till 90-talets början. Och det som blir väldigt påtagligt är ju att Kristersson alltid har jobbat utifrån nätverk och kompiskretsar. Alltså kompisrekryteringar har varit väldigt viktigt i hans maktbas konstant. Att man har varit ett litet intrigerande gäng som har knutit nya personer till sig, och där man också har skapat möjligheter på det sättet. Han var ju någon sorts guru för unga moderaterna när han satt på Timbro, och hans fru också då. Birgitta Ed var ju den som blev konsulten utav de två. Hon har ju jobbat i lobbybranschen.
Hon ville bli präst redan som tonåring, men hon blev konsult under väldigt lång tid.
Och det får man ju lite känslan av att det har varit en del i det här parets projekt, ärligt talat, för att komma till den här positionen där de är idag. Så fort han blev partiledare, då kunde hon gå tillbaka till präststudierna igen.
Men jag tyckte, när jag läste boken, så blev det som att den förklarade lite alla de här problemen som nuvarande regering har haft. För att man får den här bilden av det här kompisgänget som är väldigt tajt och som hjälper varandra, och det är nästan liksom nepotism och jäv är ett modus operandi liksom. Och det är de absolut, det här att de inte ens ser vad är problemet. Både Landerholm liksom, vadå, hur kan ni ifrågasätta min integritet? Det finns flera fall med Kristersson där, med de här lägenheterna och jävsituationer när han var aktiv i lokalpolitiken i Stockholm, där de också är liksom helt förvånade. Vadå? Hur kan det här ens liksom ifrågasättas? Och när man nu ser alla de här skandalerna i regeringen, så blir det som att den här kulturen i det här kompisgänget eller det här rövargänget, det krockar nu med att de faktiskt har fått makten. Och det krockar med det här statliga tjänstemanna på något sätt etiken. Det är som att AKB fattar inte heller varför hon inte bara kan anställa sina kompisar där på, vad heter det, i
länsstyrelsen.
I länsstyrelsen.
Ja, men det är väl det man beskriver som en klankultur.
Ja, de förstår inte ens att det är en skandal, och därför blir det bara skandal på skandal på skandal.
Ja, men lite så är det ju. Ärligt talat så var ju det där en ambition jag hade när jag gick in i det här bokprojektet. Jag också kände att det är någonting som inte stämmer med vår regering.
Någonting är ruttet i konungariket Sverige.
Och en del av det här var ju att försöka hitta svaren på det också. Varför beter sig den här regeringen så fruktansvärt konstigt? Alltså varför brister ansvarstagandet hela tiden? Varför är alla kompisar med? Varför får man känslan av att allting hänger ihop? Varför händer ingenting progressivt? Alltså så här, har de fattat ett enda liksom beslut som liksom visar vägen framåt för Sverige än så länge överhuvudtaget? Har de byggt någonting? Jag har ingen aning, jag tror faktiskt
inte. Ängelse, tror jag.
Snart.
Så snart Peje tar över.
Ja. Bara de kan lägga ut det på entreprenad. Alltså det är liksom... Och jag trodde kanske inte så här... Ärligt talat så är det så att det där omslaget gjordes till och med tidigare än att jag hade skrivit Kristersson-kapitlet. Sen började jag hålla på med Kristersson-kapitlet. Jag hade inte sett Kalles omslag. Och sen när jag kom med Kristersson-kapitlet och gav det till min förläggare, så sa han, du måste se det här. Han har summerat hela den här historien i en bild. För att när jag satt, så var det verkligen bara som att ju mer jag liksom läste de här tidningarna, ju bara vecklades ut och blev begripligt av liksom, varför beter sig tidsstudiet så märkligt.
Men jag tänker så att det är liksom, jag tycker så att man kan fastna lite grann, ändå lite grann, fästa lite grann vid den här regeringen. Därför att för mig var det som jag kanske hade minst koll på. De här skandalerna med Kristersson och hans lägenhetsaffärer och kopplingen till hans hustru naturligtvis då. Som har varit liksom ledande, en av Sveriges mest skickliga då kanske och framgångsrika då PR-byråer. Alltså drivit PR-byrå och sen friskola. Det där löper ju som en tråd också. PR-byråer liksom och friskolor, storkapitalet. Och jag tänker så här att kan man liksom lite grann en sak som jag tänker på, det är liksom en PR-byrå. Det är ju en firma som på något sätt säljer, alltså public relations, alltså man säljer liksom kommunikation och att hantera samhällsfrågor, politik egentligen. Man hanterar demokratin.
Man säljer det politiska hantverket.
Ja, man säljer det politiska hantverket till människor som driver företag oftast, liksom, men även andra. Men det är ju företag som har pengar. Kan vi säga någonting mer om det? Den här är ju en bransch som är ganska ny i Sverige. Den har ju inte funnits i 100 år, utan den har ju funnits, liksom, det är 30 år.
Snarare sådär, 30. Ja. Lite längre om man räknar in Kreab då, P. Emilssons byrå, som var den första. Och den är ju i princip en produkt av Svenskt Näringsliv. Alltså så, det är ju SAF. Det var ju också en liten sån liksom, ögon. Jag hade ju hoppats på att jag skulle hitta någonting oväntat när jag liksom backade tillbaka i historien. Men det var det ju inte. Det var Sture Eskilsson, det var Timbrogrundaren som låg bakom både liksom, liksom lobbyismen för de nya välfärdsföretagen och de här nya näringarna i lobbyismen. Liksom. Att de, SAF ville inte lägga sig i partipolitiken, som man skapade satelliter som var
frontorganisationer, skulle man sagt, den kommunistiska rörelsen.
Ja, men lite så. Och det var ju väldigt ideologiskt drivet det här. Det var ju den liksom, primära saken var ju att man skulle genomdriva den här valfrihetsrevolutionen som man pratade om. Och jag har liksom så här, när jag tittar på det här så får jag lite känslan av att backar man till den tiden och Peje, Carl Bildt, de här figurerna som liksom jobbade i lobbyismen då. Carl Bildt är ju faktiskt Sveriges första liksom politikerlobbyist på många sätt, eftersom han ju jobbade för Kreab på 70-talet redan med att göra de första liksom informationsblanketterna och sådär. Så handlade ju det jättemycket om alltså valfriheten. Det fanns liksom en idealism. Det fanns en nyliberal idealism hos dem. Men vad som händer i nästa steg när man väl genomför den här revolutionen, då kommer Kristerssons generation. Och det är liksom direkt en ganska rejäl plundra generation snarare utav det som möjliggörs.
Gräshopporna.
Ja, faktiskt.
Men jag tänker på det att bara liksom för lyssnarna också. Alltså 70-talet, då är vänstern på frammarsch. Arbetarrörelsen är jättestark. Sossarna har liksom sedan regerat i 44 år. När det är val 76. Man har förslag om löntagarfonder som i ett slag då på 10 år, 20 år ska liksom socialisera de stora företagen. LO driver på, det är liksom radikala stämningar. Proggen är stor. Liksom. Det här finns ju många böcker skrivna om. Både avhandlingar och populärvetenskapliga saker. Och det som är roligt eller intressant med den här boken är att mitt i det steget då så väcks det här höger, för den första tråden här, det är ju det som du säger nu, det är liksom löntagarfondsmotståndet. Och då väcks liksom det här näringslivet vill skydda sig själv, och så kommer Kreab och sen Timbro och så vidare. Det liksom blir en motreaktion som leder till det här som du skriver om i din bok. Men det som är intressant är att väldigt mycket av det som vi sen du skriver om med ja, friskolorna, men också liksom, ja, men hela den här ekonomin som, och politiken, den här nya politiken, det är ju en frukt av avvecklingen av löntagarfonderna. Dels av alltså motreaktionen, den politiska motreaktionen, men sen också finansieringen. Kan du säga någonting om det?
Men den första friskolekoncernen är ju egentligen Vittra. Och den skapades ju utav löntagarfonderna. Utav den här kapitalfonden som uppstod i löntagarfonderna som hette Bure. Det fanns ju Atle och Bure. Bure var den som då skulle fokusera på så kallat riskkapital. Och där började man ju ganska snabbt upptäcka att både, alltså välfärden var en utmärkt plats att investera i de här sammanhangen. Alltså det är vad man kallar då för ett liksom friskt kassaflöde som bara står och rullar. Kundkretsen försvinner inte så länge vi inte slutar föda barn eller det slutar finnas barn i Sverige. Samma sak, det kommer aldrig sluta finnas sjuka eller gamla. Så det här blir ju jätteintressant för riskkapitalsverksamheterna att man ska gå in i. Så att de gamla löntagarfonderna har ju i stor grad finansierat uppköpen av välfärden. Det är liksom, och ärligt talat så var det ju också så att man använde att det var pengar ur de gamla löntagarfonderna som argument. Att det var, ja, men det här är ju närmast socialdemokratiskt att man gör det här. För det här är ju de gamla löntagarfonderna. Det här är ju någonting fint vi håller på med.
Nästan statligt.
Nästan statligt, precis.
Det finns ju en liksom grej att den här speglingen, liksom spegelneuronen i det här, det är liksom att löntagarfonds liksom steget mot socialism föder liksom kapitalismens motreaktion, och alltså istället för att arbetarklassen och staten var på väg in i näringslivet så är nu näringslivet inne i staten.
Jag använder ju att fondsocialismen blev fondkapitalism, och det är det som är den stora skiftningen liksom, att nu sitter vi här med liksom stora riskkapitalfonder som äger vårt välfärd istället, och där vi knappt har någon insyn i vilka det är som faktiskt styr, till exempel Academedia eller Internationella Engelska Skolan och liknande. För att det är ju allt från liksom pensionskapital på Jersey till Förenade Arabemiraten till eventuellt Ryssland. Vi vet inte riktigt.
Det var ju där Academedia, de skulle reda ut Academedias ägarförhållanden, så var det slutade väl till slut i något garage på Jersey, va? Ja. Alltså det var oklart vem som äger friskolan. Alltså det är liksom helt absurt. Det hade inte gått att skriva en film, hitta på det här. Så jävla korrupt är det. Och oklart liksom.
Nej, men och det läskiga med det där är ju någonstans att visst, vi kan sitta här och prata om, säger Hans och Barbara Bergström, det är ju liksom, och P.J. Emilsson, det är ju snygga superskurkar. Men de går ju åtminstone att hålla moraliskt ansvariga för det här. Problemet uppstår ju när vi inte ens vet vem som äger skolorna i slutändan. Vem ska vi då hålla ansvarig när saker går åt helvete?
Jag tyckte ju de här historiska liksom kapitlerna som förklarar hur vi kom hit. Jag hade inte riktigt koll på det. Jag tror kanske många av de yngre läsarna kommer, precis som jag, har liksom de här aha-upplevelserna. En sak som jag tyckte var väldigt spännande var just hur det bildades, alltså om man kollar historiskt hur det här växte fram då, och du tecknar den historien, hur det bildades en slags över partierna kontaktnät via de här EU-kampanjen och EMU-kampanjen. Mm. Och sen också liksom när Socialdemokraterna tog steget in då efter att Göran Persson förlorade och Alliansen vann. Kan du berätta lite om betydelsen av de här kampanjerna för att det här byggdes upp där på 90-talet och i början av nya millenniet?
Ja, till Europa säger man ju var den absolut den tyngsta utlösande punkten för lobbyismen i Sverige. Och det finns flera anledningar till det. Det ena är ju just det här, att vara politiskt, att LO och SAF gick samman i en ja-kampanj med enormt mycket pengar.
Och det här är 1993?
Mm. Och det var vad, Daniel?
Men fyra är omröstningen, 94 är omröstningen.
Okej.
Okay. 93 börjar de liksom samarbeta kring det här. Och det är jättemycket pengar. Alltså det var ett rent Klondike för de här. Men det gör ju liksom att unga politiska strebers över blockgränserna upptäckte varandra och tyckte att det var ganska kul att samarbeta. Det andra är när vi väl går in i EU så uppstår ju en helt ny lobbymarknad också, eftersom vi helt plötsligt måste börja förhandla med Bryssel. Så att det här, och det här hade mig förberett redan på 80-talet. Man visste att det här skulle uppstå. JKL liksom bildades, alltså den klassiskt stora lobbyfirman som idag inte längre finns, dit Göran Persson gick. De grundades ju för att man hade sett vad som hade hänt. Thatcher tog makten i Storbritannien och sen vad som skulle hända, vad man såg framför sig skulle hända när vi gick in i EU. Att det skulle uppstå helt nya marknader där det här politiska glidmedlet skulle behövas. Alltså att företagare skulle behöva kontakt med politiker. Så att alla jag har pratat med i lobbysvängen säger ju att nej, men det här är den utlösande punkten. Det var jag till Europakampanjen. Och det säger ju liksom all forskning också när jag har tittat på det. Det är liksom att ja, men de hade så jävla kul när de bara fick hålla på med politiskt hantverk och upptäckte att de gillade varandra. Alltså primärt högersossar och liksom borgerliga då, eller?
Jag tycker att det där är också en central grej. Liksom att innan 90-talet så fanns det ju på något sätt en alltså arbete mot kapital, säger man ju liksom på grundkurserna. Och vi säger på katalys fortfarande liksom att arbete står mot kapital, det är två mot varandra stående intressen. Det är grunden för liksom klasskampen, för fackföreningar, arbetsgivarföreningar. Och det händer någonting, det är en väldigt stor sak att de här börjar samarbeta. Genom hela historien under 100 år så har det snarare varit tvärtom. Man har varit i krig med varandra. Det har varit som en, liksom, en permanent konflikt. SAF, eller Svenskt Näringsliv som de heter idag, är i strid med om löntagarfonder, om välfärdsstatens utbyggnad, om rösträtten, om alla de här sakerna. Och plötsligt samarbetar man för ett gemensamt mål. Och det kan man ju liksom moralisera över eller tycka vad man vill om. Men det som du skriver och beskriver här, det är ju att på marken så blev det utsuddat. Det blev inte längre något, spelar ingen roll. Man är i politikbranschen.
Mm.
Du är på Sossarna nu och sen är du på Vattenfall och sen är du på JKL och sen är du tillbaks på Sossarna och nu är du statssekreterare. Och sen när ni förlorar valet, då kan du komma tillbaka till JKL och hela tiden jobba. Alltså, det gör ju någonting med att den klassiska liksom det här, liksom folkrörelsepolitiken, även på den borgerliga kanten, var ju att du var lojal med en ideologi, en klass, en rörelse. Och jag menar, den klassiska grejen är att när Bengt Göransson, gamle kulturministern, slutade regeringen när de förlorade valet 91, då gick han till ABF-huset och frågade om han kunde få jobba med att göra lite möten där. Så gjorde han det i 20 år.
Mm.
Idag så hade ju han blivit, motsvarande person idag hade ju naturligtvis gått till ett företag och sålt sina tjänster i kulturbranschen.
Mm.
Alltså det är ju någon helt en annan kultur och den föds där på 90-talet och den har helt transformerat vad det är att vara i politiken.
Den blir förlöst på 90-talet skulle jag säga, men jag skulle säga att det börjar redan med, alltså Fälldins och Ullstens regeringar när näringslivet upptäcker att, att borgarna är odugliga på det de vill ha, att de inte avreglerar tillräckligt mycket. Det är då man börjar också prata om att man måste genomföra en ny näringslivsvänlig ideologisk vinkling på hela borgerligheten. Man börjar också skola in borgerliga politiker. Alltså, Carl Bildt och Bengt Westerberg blev ju direkt anställda när partierna förlorade regeringsmakten för att jobba med just ren lobbyism för näringslivet till exempel. De ska göra policydokument. Nu gjorde Carl Bildt aldrig det, för han var upptagen med helt andra saker och var ingen sugen på att gå och sälja in policydokument. Och Westerberg blev partiledare ganska direkt efter det här.
Och sen bildade de regering ihop.
Och sen bildade de regering ihop och började avreglera. Alltså så att det fanns ju en plan som hade lagts redan långt tidigare. Och just som du säger liksom, med fonderna, det var ju egentligen mest bara ett flaggskepp för dem som de drev framför sig. För att samtidigt så håller ju Fält på att göra alla de här avregleringarna som de har efterfrågat. Men det är inte tillräckligt, man ska vinna någonting annat. Sen, för att svara på din nästa fråga, den handlar ju om 2006. Det är ju väldigt intressant, men det är ju faktiskt så att efter att man har genomfört valfrihetsrevolutionen 91 då, så förlorar man ju makten på grund av en finanskris. Och först kommer Karlsson till makten och sen sitter Persson där och sossarna styr i 13 år. Samtidigt utformas ju liksom de här välfärdsföretagen och lobbyistverksamheterna. Men sossarna är inte så närvarande där, och det finns en väldigt enkel förklaring för det. Det fanns andra jobb. Man hade jobb hos regeringen. Man jobbade som tjänstemän, och Persson började ju då rekrytera ganska många till sina gamla kompisars barn som ministrar. Man hade börjat bygga ett litet presidentvälde så att säga omkring sig.
Och då satt man ju, alltså man vann 94 till 2006, så satt liksom, när hela den här branschen liksom exploderar, då sitter sossarna i regering och har massa jobb i departementen och regeringskansliet och staten och så vidare, så att de berör sig inte, de här. Men vad händer sen?
Men alltså Bildt och de har liksom öppnat upp med friskolereformen 92, och sen förlorar de valet och sen kan de starta friskolorna.
Exakt.
Men där blir ju ett avhopp när de förlorar, alltså Bildt-regeringen, den här korta lilla borgerliga regeringen.
Ja,
där
de genomför väldigt mycket under en väldigt kort tid.
Och de har ju ett sånt hopp in i PR-branschen och in i de här nya avreglerade sektorerna.
Ja, de
där
som genomförde 94. Skolreformen startade ju egna friskolor och koncerner så fort de bara fick chansen egentligen. Alltså, där har vi sådana som Anders Hultin och Deiken, alltså som gick direkt till P.J. Emilsson egentligen efter att ha lobbat för att liksom försäkra sig om att det här skulle bli kvar.
Och jobbat i regeringen först och genomfört det och sen lobbat för att det skulle vara kvar. Och sen starta friskola.
Exakt.
Men nu vill jag höra, 2006, sossarna förlorar, då händer någonting. Du hade till och med några siffror, typ 40%, eller vad var det?
Ja, det är väl ungefär där någonstans det ligger, och sen bara ökar det. Men vid varje regeringsskifte sen så blir det en rekryteringsfest av alla de här policyprofessionella, ministrar, personer med tunga positioner som förlorar dem vid ett maktskifte. Man är inte nöjd med att gå tillbaka till... Alltså, många av de här ministrarna och personerna drog in, de ville ju inte jobba som riksdagspolitiker. Det var inte intressant för dem. De hade ju bara varit... Alltså, tar du en sån som Bodström, han hade ju bara varit minister i princip. Liksom. Det är klart att det är intressant att sitta i Pysslingens styrelse i det läget.
Fast hans pappa hatade Pysslingen.
Exakt.
Men alltså, nu sitter vi här. Vi spelar in tillfället i en studio, ett rum i en lokal bredvid Folkets hus. Och det var ju där Göran Persson då, när han avgick, gick upp och höll sitt hyllade lobbyisttal. Kan du inte berätta lite? Göran Persson
hatade... Det
där
är hans avslutningstal. Det är liksom hej då, mitt
avtackning. Tack socialdemokratin. Jag hatar lobbyister.
Ja, men det... Om man nu vill väcka sitt sosseförakt så finns det väl få liksom, tillfällen som är så tydliga som när Göran Persson går upp och håller det här långa talet. Och han går på Bildt för att han är lobbyist och så säger han liksom till slut här, framtidens lösningar har inga lobbyister. Och sen går han av och det är liksom stående ovationer verkligen, som jag har förstått det, du var där.
Ja, jag stod där. Jag
sen kommer Mona Sahlin upp och säger, det här Göran sa om lobbyisterna, han menar verkligen det från hjärtat. Och sen tog det en månad så hade Göran Persson fått anställning på JKL som då är en av dem, alltså en klassisk moderat lobbyfirma, även den då grundad väldigt tidigt utav näringslivet.
Men alltså det är nu man fattar hur stort det egentligen var. För att jag kommer ihåg det, jag var ju ung SSU-are då. Men jag menar, nu fattar man att det han sa var, varsågod, det här är okej, gör det, hoppa över från liksom regeringen som nu avgått och hoppa över in i kapitalet. Det är liksom som att han ger ett stort godkännande.
Han sparkar ju in dörren.
Mm.
Varsågod, det här är helt legitimt nu.
Ja, och det startar ju någon sorts fest inom sosseriet, det får man väl ändå säga. Alltså, den hade ju pågått tidigare. Det är ju inte som att det här, att det inte fanns pionjärer som hade varit där. Kit Krogvig var väl där redan liksom på 80-talet och har sedan gått vidare. Och det var ju väldigt många som var kvar efter Ja till Europa. Men just det här att det var så många från liksom, den politiska toppen som gick vidare, det blev väldigt nytt då. I och med att tidigare så hade man förutsättningen att det fanns jobb. Alltså så här. Det sjuka med hela den här industrin är ju att den är en stor arbetsmarknadsåtgärd åt borgerliga från första början. Alltså så här att anledningen till att Sture Eskilsson, som då var chef för samhällskontakter på Svenskt Näringsliv, började jobba med de här frågorna, var ju för att man upplevde att det fanns ett problem med att alla de här ungdomarna som man fostrade inom Moderata studentförbundet och liknande, det var ju folk som var i princip oanställningsbara i alla andra typer av yrken än att arbeta just med det politiska hantverket. Så man var tvungen att bygga upp alla de här verksamheterna, så för att sossarna hade ju regeringsmakten, det var ju orättvist, vi skulle förlora all vår politiska talang, det var det man var rädd för. Så att därför behövde man de här lobbyverksamheterna, man behövde en massa liksom organisationer och verksamheter som fanns utanför där du skulle kunna parkera de här tills vi tar regeringsmakten. Och det är lite det vi ser med tidsstudiet också, att alla de här har ju varit parkerade på olika platser där de har jobbat för i ganska hög grad hemliga intressen.
För att jag tänker att JKL och Prime, och det finns säkert, och Nordic Public Affairs och så, det finns ju ett antal, några stycken större. Jag tycker liksom att det finns ju en massa PR-byråer som liksom hjälper företag och organisationer med att ha en podd eller göra en annons till Almedalen eller sätta upp två panelsamtal.
Mm.
Arenagruppen sitter, de har väl en PR-byrå. De, gissar jag, gör inte dolda saker och sådär.
Det tror jag nog de gör.
Säkert. Men liksom de kan inte hjälpa storkapitalet med, liksom, med att lansera kärnkraftsverksamhet och så. Men det som är grejen är att de här JKL och Prime och sånt, de tillhör vad jag brukar kalla för liksom de har en del som är en mörk lobbyism. Liksom. Att de jobbar verkligen i hemlighet för dolda avsändare. Och det tycker jag liksom är liksom, egentligen är ju hela branschen, men några av de här är ju värre än andra. Några av de här stora bolagen jobbar verkligen målmedvetet för att ändra politiska beslut. Att påverka demokratin liksom.
Alla de stora skulle jag nog säga jobba med det på ett eller annat sätt. Och sen kan de ha olika liksom fronter för det de håller på med. Men börjar man skrapa på ytan så upptäcker man ju ganska snart att de alltså påverkansarbetet. Alltså så här. Det finns jättemånga av de här som hävdar att nej, men PA är en så väldigt liten del av vår verksamhet. Sen tittar man och säger, ja, men ni har också anställt en före detta minister för att göra vad då? Bokföring. Alltså det är klart att det inte är den personen sitter
piffa,
och skriver.
Piffa kontoret.
Ja. Nej, men det är klart att den personen inte arbetar med det. Och det, om man tittar på Primes rekrytering av Sosa till exempel, det var en högst medveten strategi för att få in ett kontaktnät i socialdemokratin för att påverka socialdemokratin också. Det är ju så lobbyism funkar. Alltså lobbyism funkar ju inte som att, alltså så här, det är ju ingen som är så jävla dum att de är så här, vi går till Daniel Suhonen och försöker få honom att ändra åsikter i vinster i välfärden. Det är ju fullständigt irrelevant.
Det har de säkert gjort det.
Nej, men jag sa nej. De försökte luncha med mig, men jag sa nej faktiskt.
Ja.
Nej, men vad man gör är ju att man går till någon annan i Daniel Suhonens parti som håller med en istället. Mm. Och så säger man, här, ta alla policydokument du behöver. Här, ta ekonomiska resurser. Helt plötsligt framstår den personen som mycket starkare än Daniel. Och då kommer delar av partiet börja röra sig i den riktningen. För den här personen har ju rätt hela tiden. Den har ju så mycket argument. Den har så mycket på sin hand.
Man dopar. Det är som en, liksom, det är som en bulgarisk kulstöterska på 70-talet. Alltså det är, man dopar en falang.
Mm.
Alltså man dopar en del av ett parti. Alltså en av dem som jag mötte som du skriver i boken. Det är Stefan Stern.
Mm.
Han, det är en övergång då till välfärdsfrågan här. Liksom välfärdsbranschen. Men i början för typ numera över 10 år sedan när vi hade en väldigt stor debatt om vinst i välfärden, då var ju som 90% av svenska folket ville förbjuda det här. Alltså 95% av sossarnas väljare och medlemmar allihopa liksom ville ändra det här. Men det var liksom omöjligt att få igenom det här i socialdemokratin. Och den enda jag mötte hela tiden, det var ju typ, eller de enda jag mötte var Vidar Andersson, Stibjörn Ljunggren och framförallt Stefan Stern. Och han hade ju då den här tyngden av att han hade varit biten partisekreterare, han hade varit statssekreterare, han hade jobbat med 3 statsminister, jag vet inte fan. Han hade jobbat med regeringar liksom under väldigt lång tid. Och hade den här tyngden av att vara en tung sosse. Vem var jag? Någon kille på någonting på Tvärdrag eller på Katalys som var nystartat. Men han jobbade ju då åt P.J. Emelsson. Och sen jobbade han hos Wallenberg och Axelsson Jonsson. Han hade lite deltidsjobb där.
Han lyckades jobba för båda samtidigt. Alltså, det saknar nästan
någon cashar in.
Men Stefan Stern är en ganska intressant figur. Han hade ju varit otänkbar liksom, på Tage Erlanders tid. Alltså som socialdemokrat liksom. Ja.
Nej, men det tror jag. Eller jag hoppas det. Alltså, så här, jag har inga så här rosa drömmar om en svunnen tid när det kommer till det här. Men just Stern är så hög grad ett exempel på någon som har älskat det politiska hantverket mer än utfallet utav sagda hantverk. Alltså, det är min känsla. Sen är ju uppenbart är han en högersoste som förmodligen har tyckt att delar av den här valfrihetsreformen har varit jättebra och sådär. Men jag tror att han mer var väldigt lätt att smörja med hur kompetent Peje tyckte att han var. Och liksom så, det här, du ska in här. Och av pengarna, givetvis.
Men Daniel, du har ju också ägnat hela ditt egentligen politiska liv åt det här, eller egentligen att bekämpa det här inom socialdemokratin. Jag tänker också att Juholt-boken berör ju de här ämnena väldigt mycket, och de här skandalerna, prime-skandalerna. Men var du alltid medveten om när du debatterade mot de här som kanske förespråkade välfärdsvinsterna, var du medveten om att de faktiskt var avlönade av liksom kapitalintressen? Eller trodde du att det var en intern, liksom en naturlig intern debatt inom Socialdemokraterna?
Nej, men jag har väl varit medveten om det. Det har kanske funnits tillfällen när man har fått reda på det efteråt, men Stefan Stern har varit så uppenbart liksom korrupt, och han skrev ju, han hade någon period när, alltså det finns ju en period när han, alltså Stefan Stern var Mona Sahlins liksom närmaste man. Han låg bakom det här att man ville bara samarbeta med Miljöpartiet, och hade, alltså han, de hade ju problem internt i socialdemokratin för att Mona Sahlin hade fått, partiledningen i Sosan hade sagt att man får inte gå vidare bara med Miljöpartiet.
Mm.
Och sen går hon ut med Sterns hjälp och säger bara Miljöpartiet. Och det blir ju, när partisekreteraren går ut, Marita Ulfskog går ut och liksom dementerar partiledarens uppgifter, då vet man att det är liksom kris liksom. Och, så hans ledarskap var ju liksom att driva det åt höger. Och sen när han då, när Mona Sahlin slutar och sen blir det till slut Juholt, då försöker han ju hänga sig kvar ett tag. Och sen när det inte går, då skriver han i rask takt, du nämner det här i boken, liksom i rask takt, några debattartiklar om att sossarna måste nu välja valfrihet, medelklassen. Monomant, alltså han skriver som katalys hela årsproduktion, producerar han debattartiklar som socialdemokrat. Och sen någon vecka senare början på Silver Life som vice vd, eller på Magnora.
Magnora
och sen Silver Life. Och Magnora är då liksom PM som liksom ägarbolag för den här välfärdsskiten. Liksom.
För alltihop, egentligen, och för Kreab.
Liksom, det är centralkommittén där. Och han mötte jag i massa debatter. Men ja, det finns en underbar anekdot. När Stefan Stern, som verkligen är, han är verkligen speciell. Han har ju varit alltså informationschef på Investor.
Mm.
Informationsdirektör. Det är en ganska ovanlig socialdemokratisk roll att vara kommunikationschef åt Investor. Han stod och hälsade alla välkomna på Wallenbergs liksom vintermingel. Det är en väldigt ovanlig sosseroll. Men när han då gick till Wallenberg, det är ändå också symboliskt för sossar, då säger någon på riksdagsgruppen, de sitter ju alltid där som liksom lite grann hunsade personer, och då säger
sossarnas
någon, sossarnas riksdagsgrupp, så säger en riksdagsledamot, jag hörde att Stern hade börjat hos Wallenberg. Och då säger någon annan, han är smart, Stern. Han tar dem inifrån.
Nej.
Oklart vilka.
Han tog någon inifrån. Han hade länge liksom gått vid vår sida. Nej, men, alltså, men det är liksom någonstans med det här att man helt enkelt, det är ju en ideologisk korruption. Alltså det är inte brottsligt det de hängde på med.
Nej, ingenting är det brottsligt.
Men det är ju en ideologisk korruption, och den blir ännu mer allvarlig för socialdemokratin, eller hur? Alltså för högern är det här på något sätt, det är kapitalet i olika nyanser. Men för socialdemokratin blir det här, det blir ju en strid om vad socialdemokratin är. Är man bara en bransch för politiker som kan stycka välfärden och sälja den, eller driva den och bygga ut den? Eller, eller liksom är man någonting som ska stå emot kapitalet?
Men, och det här för oss till egentligen nästa ämne. För att förstå allt det här och för att förstå de här svängdörrarna, så en del i boken som också måste avhandlas är ju just de här välfärdsoligarkerna och hela liksom privatiseringen av välfärden. Det är på något sätt, det man hela tiden måste komma ihåg är ju, det är inte bara ideologi, utan det är väldigt starka ekonomiska intressen som driver på det här.
Mm.
Och egentligen är det kärnan i din bok, är den här välfärdsbranschen som förklaring. Känns det är ju liksom som ett centrum av den här nya riktningen. Och du liksom fokuserar in på tre exempel på något sätt. Raja Torén som vi nämnde, Ilja Batlan också då sosse med hela den här fastighetsimperiet SBB och Anders Hultin som egentligen då är moderaten som skriver egentligen hela det här förslaget, propositionen
23
till
år gammal, typ.
23 år gammal
är han och Dejken tror jag som genomför det där. Det är...
alltså friskolereformen. Ja. Hur hänger de här två liksom utvecklingarna ihop?
Alltså den portalgestalten i allt det här skulle jag ändå säga är Peje Emilsson om man vill förstå den biten. För att Peje äger alltså välfärdsföretag, han äger en av Sveriges största friskolekoncerner. Han har ett enormt inflytande i Moderaterna. Han var en av de första som arbetade med liksom hela den här omstöpningen. Den ideologiska omstöpningen av borgerligheten. Och han är lobbyist. Liksom. Alltså så, Kreab är liksom den första lobbyverksamheten.
Och Demoskop har han.
Demoskop har han också, vilket gör det hela ännu mer komprometterande. För att Demoskop är ju ett opinionsinstitut. Och ganska ofta så använder man ju liksom Demoskop då för att göra olika väljarundersökningar och barometrar. Det är väldigt märkligt i Sverige att vi tar en verksamhet på allvar som ägs av någon som har så stora politiska intressen. Jag hittade ju ganska lustiga saker när jag höll på med det här. Tyvärr är det nog inte kvar i boken, men jag började titta på olika apropåer som Kunskapsskolan hade gjort till regeringen. Och upptäckte då att de angav Demoskop som källor i de här liksom apropåerna de gjorde. Och i olika fall då man skulle liksom blockera saker och så in som att säga, men de refererar till själva som källa till informationen de har. Alltså, och eftersom ganska mycket när man håller på inom opinionsinstituten handlar just om att så här, ställa rätt fråga och få rätt svar. Alltså det är ju grundkursen i lobbyism om du vill få in någonting i media är ju att ställa rätt fråga, få rätt svar, få in det i debatten.
Men alltså PM, om vi bara stannar för lyssnaren som kanske inte känner till honom. Alltså han är som gudfadern på något sätt. Han är med på 60-talet redan då i moderata ungdomsrörelsen. Han är polare med Bildt. Han jobbar liksom i den här 4 oktoberrörelsen. Han liksom startar Kreab, jobbar med de här motståndet mot löntagarfonder. Kreab blir en väldigt framgångsrik bransch som jobbar väl nästan bara mot SAFT då, i början
av det.
Och sen bygger de liksom ut verksamheten. Och sen anställer han då alla de här unga begåvningarna som går in i Bildt-regeringen och genomför friskolereformen. Och sen när de förlorar valet, då anställer han dem igen medan de så att säga startar sina friskolebolag. Och han är också då äger Kunskapsskolan idag. Och Demoskop. Och han är jättemoderat. Och liksom PR-guru åt Wallenberg, Moderaterna, Kungahuset.
I Krebs styrelse sitter Carl Bildt som ordförande. Ja. Alltså det är den typen av liksom ändå insyltning i. Åtminstone den gamla skolans moderater så är han ju enormt insyltad. Men också då just som du säger som... Om ni tittar på mina kartor som jag har gjort i boken. Jag har ju gjort en sån här... Jag vet inte, kommer du ihåg när vi vänster hade den där kartan...
Ja, vi för 20 år sedan.
Jag har gjort en liknande här i alla fall. Och det intressanta där är väl att alla har jobbat för Kreab någon gång. Alltså så, i stort sett alla har jobbat för antingen Kreab eller Prime på vägen.
Så han är liksom välfärdsorgarkernas gudfader?
Ja, eftersom allting i det här handlar om kontaktnät. Alltså så, det är så du påverkar saker. Så är det klart att liksom så här, han har ett otroligt inflytande.
Det är också
så.
Han som har sagt det här citatet i någon intervju. Att han smsar statsministern och Kristersson. Och säga att han har varit duktig.
Han smsar ju mig också. Ja,
han sa det när jag träffade honom. Han sa att nej, men jag smsar ju ganska många.
Uh-huh. Nej, men min favorit var ju... Min favorit var ju en av kommunerna när jag var lite utbränd på månader våren 2017.
Uh-huh,
då var det S-kongress. Så jag var då liksom, vilade mig på ett landställe och höll på i rabatten. Och jag var vald som S-kongressombud. Och jag åkte inte dit för det är inte en rätt plats att bearbeta en utbrändhet så att säga på nästa kongress.
Det låter inte som
så åker jag inte dit utan jag står hemma på Gotland och på återrabatt. Och då liksom, ringer plötsligt min telefon. Och då är det P. Emilsson. Daniel, var är du någonstans? Jag står här på S-kongressen. Jag har monter här. Varför han monter? Han har alltid monter nu med på S-kongresserna. För han har råd, det kostar ju 50 000. Katalys har inte råd att vara där, men han har råd att vara där.
Mm.
Men framförallt så var han inte utbränd, utan jag var utbränd. Så han var på S-kongressen och undrade vad jag var. För han hade nu delat ut foldrar till alla socialdemokrater han kände, men inte till mig. Han undrade vad jag var. Jag tycker det är en ganska bra bild av maktrelationen här. Jag borde varit på S-kongressen och han borde inte varit där.
Men han är verkligen liksom, han är ju en mycket trevlig man. Det tror jag du märkte när du träffade honom.
Supersympatisk.
Jag tycker han är väldigt trevlig att prata med. Jag tycker det är intressant att äta lunch med honom en gång om året.
Och säger också alla man intervjuar, även de som beskriver honom som en superskurk, att han är oerhört sympatisk. Men det gäller väldigt många i den här branschen, för det är det kapital man har i hög grad. Det är också så man undviker problemen som uppstår när man rundar regler och så. Det är ju att folk tycker att man är så jävla trevlig.
Men är inte det också lite, om man kollar på liksom Ilja Batljan, alltså det är ju något, också någon så här sol och vårare, alltså någon bedrägeri personlighet. Ja. Alltså...
Ja, men det är den Ångvälts personligheten.
Alltså,
men...
alltså, ska vi ta de här ändå tre? Nu har vi tagit Peje. Jag tycker ni ska läsa hans bok. Det finns mycket att läsa om honom. Det finns poddar och allt möjligt om PM. Så han är liksom värd en egen bok egentligen. Men vi tar den här som du hade nu i Umeå. Raja Thorén.
Mm.
Som jag tycker är verkligen... Han är faktiskt... Det är som Flexnäs borde spela honom i filmen om Raja Thorén. Men berätta om honom. Vem är Raja Thorén och hur blev han miljardär?
Raja Thorén är en ung socialdemokrat från Uppsala. Som flyttade upp till Umeå efter att ha polisanmält sin egen SSU-förening. För korruption. Lustigt nog. Sen så flyr han enligt egen utsaga till Umeå där han först startar någon sorts arbetsmarknadsåtgärdsutbildningsverksamhet i data. Märker att han gör in ganska bra med pengar
på det
här. Och det
är slut på 90-talet någonting eller?
Det är slut på 90-talet, ja. Märker att han gör in ganska bra med pengar på det här men tycker inte att det går riktigt så fort som man skulle vilja. Han skulle vilja tjäna ännu mer pengar. Och då inser han att det här med liksom för friskoleverksamheten, det är där pengarna finns. Så vad han gör då är att han startar vad som heter Thorengruppen. Och här kan det vara viktigt att säga en sak så här. Det här vet ju förmodligen du Daniel, men det blir liksom så här. Vill man tjäna pengar på friskolor, då handlar det om en sak. Det handlar om att expandera väldigt, väldigt snabbt. Att få många skolor, alltså många skolor som möjligt. För att göra att du slimmar allting så att du har administrationen centralt. Så att det är en administration som sköter alla avdelningar. Du kanske lägger all gymnastik på ett internat och så får alla åka dit. Du måste få ner liksom utrymmet som varje elev kräver så mycket som möjligt. Du ska spara, du ska slimma på varje ställe. Alltså så här gör alla friskolekoncerner. Det här är liksom inget undantag överhuvudtaget. Grejen med Raja är bara att Raja är liksom helt debil. Alltså så, det är det jag framstår som. För att han gör saker som jag kan inte tro att någon annan av de här skoligarkerna är särskilt nöjda med Raja. Vad Raja gör
han
är att
hotar faktiskt branschen. Han är så dålig att han hotar liksom hela branschen.
Han hotar hela branschen för att det är liksom han låter eleverna på byggnadsteknisk linje bygga sina egna lokaler för att spara pengar. Alltså det är den nivån. Eleverna som går på fordonsprogrammet får inga verkstäder. De får sitta med leksaksbilar in i ett vanligt klassrum och försöka lista ut hur man mekar med en bil.
De pantar och sånt där va? Det är liksom, de fick panta burkar för att få bräder på någon snickarlinje och sånt där tror jag.
Det finns hur mycket som helst kring det här. Elever som inte hade geografi på 2,5 år. Men han gör alltså enorma vinster. Alltså så här. Och det är också en sån här grej som man vet att så här, redan, om en skolkoncern redan är ganska liten börjar göra över 10% vinst, vilket han inte tyckte var tillräckligt, då börjar det vara någonting som är riktigt fuffens där.
Skolinspektionen har ju problem därför att han, som du säger, han fick ju förbud att starta nya friskolor, men inte förbud att köpa nya friskolor.
Nej,
så han köper liksom andras friskolor som är misslyckade skolor och så driver han dem. Och problemet är också, vilket har blivit uppenbart, att Skolinspektionen har ju då identifierat ganska skickligt. De har identifierat i sitt uppdrag att den här är en skojare. Den här killen borde aldrig få driva skola.
Mm.
Och de gör allt de kan, men varje skola, varje byggnad, varje liksom enhet måste bedömas helt fritt. Mm. Så varje gång han startar eller köper en skola så måste den ses helt nytt, fast de vet att allt är skurkbedrägeri. Och jag skrev så här, jag citerar en ledare i Aftonbladet som jag skrev om Raja Thorén. Skolorna har misskött sig på ett sätt som är så genomgripande, så återkommande, att misskötsel utgör kärnan i deras modus operandi. Eleverna får börja på halvfärdiga skolor och först när skolinspektionen upptäcker brister börjar dess ägare Raja Thorén motvilligt åtgärda dessa under hot om vite. Modellen liknar ett pyramidspel. Skolor startas i all hast. Skolpengen från skola 1 används för att bygga skola 2. Skola 2 är inte klar när den öppnar utan blir det stegvis projektledd av skolinspektionens kritik. Hela tiden får eleverna sämre undervisning än de borde. Under tiden byggs en tredje och fjärde skola vars expansion betalas av skolpengen på skola 1 och skola 2 som fortfarande är under uppbyggnad.
Alltså helt enkelt, det här är ju liksom, det borde vara brottsligt.
Det borde vara brottsligt, men det är det inte, för det finns, alltså skolägaren räknas ju inte som huvudman, så det finns ingen ansvarig part. Så de stänger bara ner skolan om det skulle vara så att det blir en katastrof. Men det slutar ju inte där med Raja. Det är ju det som är grejen, utan vad han även gör är att han går in i föreningslivet i Umeå och köper idrottsföreningar, någonting som borde vara omöjligt.
Med alltså, skolpeng.
Med skolpeng. Så han går in i en innebandyförening som håller på. För, och det här är väldigt viktigt också att komma ihåg. Innebandy är ingen liten sak. Jag var uppe i Umeå och tittade.
Det är en jättesport där.
Det är en jättesport där. Alltså på ett sätt som är helt obegripligt för resten av Sverige. Men han köper alltså, han lyckas köpa en innebandyförening genom att ta en förening på fall. Säga, jag går in och sponsrar er. Men då ska jag vara ordförande. Och jag bestämmer vilka som sitter i styrelsen. Och vi ska inte ha några medlemmar i den här föreningen. Utan det ska vara de som spelar i laget.
Så det blir ett proffslag?
Det är ett proffslag. Det är som runda 51%-regeln. För att vad han sa var ju helt enkelt att nej, men om ni inte vill ha det så, då slopar vi sponsringen nästa år, så går det här under. Så han börjar skeppa in miljonbelopp i de här föreningarna för att värva professionella innebandyspelare.
Till ideella klubbar.
Till ideella klubbar. Och lyckas alltså ta ett av de här lagen till de är svenska mästare.
Flera år i rad. Ja, damlaget var ju väl flera år i rad svenska mästare.
Ja, spelar Europaspel för våra skattemedel. Vad han också lyckas göra, och här kommer ju liksom återigen hans socialdemokratiska bakgrund in, är att han vill ju då ha en arena. Viktigt att komma ihåg också, alla de här föreningarna som han lägger sig i, döper han efter sig själv. Så de får döpa om sig själva till Team TG, Thorengruppen.
Han är som en liten liksom Umeås Trump.
Men det är Ceausescu. Han vill ha ett stort monument. Och sen ska allting, det ska vara liksom, vad saker ska vara döpt efter honom.
För vad du vill ha då, som han börjar jobba för, är en egen idrottshall. Som ska vara döpt efter honom.
En enorm idrottshall. En katedral.
Jag har varit där och tittat. Den är otrolig. Jag har aldrig sett, de har jumbotron i sin innebandyarena.
Alltså, vad är det?
Alltså sån här, du vet, som visar tv i mitten av arenan.
Som man har i USA på liksom på hockeyarenor i USA.
Han får till med kommunen att han får bygga den här på den finaste delen av Umeå när det kommer till sånt här. Det är Nolia-området där liksom alla andra arenor ligger. Där ligger det nu två idrottsarenor som han då säger att han ska finansiera själv. Det gör han ju inte, för pengarna kommer ju från vanvårdade skolor runt om i hela Sverige. Så vad han lyckas med är ju någonting som inga kommuner kan göra. Det är ju inte så att liksom Eskilstunas kommunalskatt någonsin skulle gå till att bygga en idrottshall i Vällingby.
Till en bättre jumbotron. Alltså en specialbeställd jumbotron
i Umeå.
Mitt barn fick inte utbildning här. Tusentals elever får dålig utbildning. År ut och år in. Men man har en jävligt bra jumbotron.
Fantastisk idrottshall. Alltså, jag kommer inte ifrån det. Det är liksom, jag var där,
det här
jag
är den bästa jumbotron som svensk skola har skapat.
Alltså bara studion som fotografen pekade in, som sköter hela multimediacentret under deras innebandymatcher, är liksom så här, det är större än min lägenhet. Men det tar ju inte slut där då, för att han blir påkommen mer och mer efter liksom invigningen av den här jävla arenan som kommunen då har släppt igenom att de ska få göra. Och de hyr då den här. Det är redan där en dålig affär.
Alltså
de,
kommunen hyr av Raja.
Kommunen hyr av Raja, och det är aldrig en bra affär att man låter någon annan äga sådana här verksamheter och hyr ut dem. Så att han börjar,
och alla
dra in,
är med i partiet.
Alla är sossar som förespråkar det här. Han rekryterar en av Juholts gamla sossar som
Lena Sandlin.
Exakt.
Min gamla chef på Folkbladet.
Ja. Som var en
vänstersossarnas vänstersosse.
Aktiv motståndare till friskolan. Det är här det börjar bli intressant. För att här, när, under invigningen så reagerar ju en del föräldrar. Bland annat en mamma i Karlstad. Vars son som har funktionshinder har en stödlärare som inte kan vara stödlärare alla dagar i veckan. För en dag i veckan är han också träslöjdslärare. Så då har han inte tid med den här eleven med särskilda behov. Som då inte har någon lärare överhuvudtaget.
Barnet får gå 4 dagar i skolan.
Och om barnet alls dyker upp i skolan, eftersom barnet blir hemmasittare utav det här. Så det är liksom, här börjar någon sorts skandal bli serad. Det visar sig att samma problem finns runt om i hela Sverige.
Och den här mamman och det här barnet uppskattade inte jumbotronen.
De uppskattade inte jumbotronen i Umeå. De sa att det är hon säger i en intervju att det är ju jättetrevligt att de får en arena i Umeå. Men det kanske är mitt barn som blir lidande utav att det här har hänt.
Det är det här som är tragedin. För bakom allt det här som man kan skratta åt, så är det ju så många barns liksom utbildning, framtid, familjers liksom desperation över att inte få en ordentlig skolgång som ligger bakom.
En elev säger ju i en intervju där de frågar vad har du lärt dig i skolan, och han svarar bara ingenting. För de har ju inte haft liksom ordentlig utbildning på de här skolorna.
Det är liksom... Vi har ju också på Katalys släppt rapporter om just Thorengruppen och deras yrkesgymnasierna.
Det är det
som
värsta av allt i hela Sverige. Alltså.
Som liksom, det finns olika sätt att tjäna pengar på, och ett är att helt enkelt inte ge en utbildning till arbetarklassen som ska liksom yrkesutbildas. Och bara de får sitta där och liksom sitta igenom sig gymnasiet och inte lära sig någonting, och sen kan de inte hantverket när de är klara.
Nej, men det blir också där, liksom, den här socialkonska faktorn här blir liksom, dels det här att det här systemet finns, dels att de här personerna utnyttjar det för att tjäna pengar och driver de här jävla idrottsföreningarna, det är helt groteskt. Och att det pågår år ut och år in. Hade det varit en gång liksom, hade det varit stöld. Nu pågår det systematiskt under lång tid, och det är ett system som inte någon kan ändra.
Och hur kunde man inte liksom stänga ner det här? Ja, det kunde inte skolan...
Men alltså, det är också någonting att de värsta som ännu är inne på, de värsta utbildningarna är ju liksom de som är för yrkes. Alltså de ska ha lärlingsplatser, de som behöver praktik i flera år.
Mm.
Det är ju fina jobb, bli plåtslagare, metallarbetare, liksom bilmekaniker, vad det nu man ska utbilda sig till. Det här är ju bra jobb om man förarbetas kids oftast. Och så har de förmodligen då oftast föräldrar som kanske har lite, om man jämför med liksom innerstadsskolor mer för teoretiska program, så har man kanske då föräldrar ibland med mindre kraft att protestera. Och de utnyttjar man här så in i helvete. Det blir så här, det är så 15 lager av liksom ideologisk, politisk, ekonomisk tragedi. Och för de här barnen i det här, det är ju fruktansvärt. Liksom, ja, jag får fan inte fram ord alltså.
Ja, men, och till slut så springer ju verkligheten i fatt Thorengruppen. Och det hände ju förra året. Lagom till sommaren egentligen så började ju liksom hela verksamheten kollapsa. Det var inte tillräckligt många som söker, de hade för dåligt rykte, och framförallt säger att barnkullarna har minskat en del. Så att de började ju stänga ner skolor förra sommaren, och då var det liksom som att alla, jag tror ni säkert ni också satt och tänkte att nej, men det här är nästa John Bauer. John Bauer var den första stora liksom kollapsen. Jag tror att alla var ganska redo på det, att liksom nu finns det risk att det blir tiotusentals barn som blir utan skola nästa höst liksom. Och då kommer Raja fram till snilledraget att han ska sälja de här idrottshallarna han har byggt. Han har byggt två idrottshallar. Han har också hela sin kontorsverksamhet i de här idrottshallarna. Så det finansieras ju av liksom pengar som flyttas fram och tillbaka till kommunen. Så han skickar bara ett e-mail till kommunstyrelsen och säger att men jag har räknat lite på det här. Vad tror ni om att köpa dem för 200 miljoner? Alltså lika mycket som det kostade att bygga dem första gången. Och kommunen säger ja, utan att göra någon större koll på vad det här egentligen innebär i kostnad. Eller vad liksom de här ens är värda. Så att Raja lyckas alltså finansiera de här idrottshallarna dubbelt för skattebetalarnas pengar. Det är två gånger går skattemedel in och finansierar de här idrottshallarna.
Plus en tredje gång, därför att under tiden han har haft en lokal, sina kontorslokaler i hallen, så har han ju också fått hyra av kommunen för lokalen.
Mm.
Så att först har samhället betalat friskolepeng, skolpeng som har betalat bygget. Och säkert har han fått rabatt på marken också, han har fått någon bra deal. Och sen säljande till kommunen då när han väl inte behöver skolan, de här lokalerna längre. Och sen har han dessutom fått betalt för hyran, en överhyra i sig. Liksom, för de brukar ju ofta skinna de här kommunerna de sitter i. Liksom.
Mm. Min gissning är ju att det här var pengarna han behövde för att lösa ut sig från verksamheten. För att den säljs ju Thorengruppen till två riskkapitalister. Och ryktet säger att det var för nästan inga pengar alls. Alltså den här klassiska en krona lösningen. För att det, verksamheten var värdelös. Och nu håller de här två riskkapitalisterna på då, som man säger, klärbruden. De rekryterar skolchefer från runt om i landet som då får sitta och säga att nej, men det här kommer bli jättebra nu, vi ska skapa ordning och reda. Men det är ju egentligen bara för att få upp aktivvärdet för att sen sälja och göra en vinst på det.
Men vi kan väl bara säga det att liksom Thorengruppens skolor är skit. Varning, ta dina barn därifrån, välj dem inte, och politikerna lägg ner dem om inte marknaden tar det själv. Ska vi gå vidare till Lotta Edholm, bara liksom vår skolminister, hon som är ansvarig då för att till exempel se till att Thorengruppen inte får fortsätta. Vad har vi att säga om henne?
Vad jag har att säga om henne?
Ja, vad har du att säga om henne? Du berättar ganska mycket, hon är en pionjär, säger du.
Ja, alltså det där var ju en sak som jag faktiskt upptäckte att ingen annan hade sett innan, tror jag. Det var en helt
ny grej.
Jag kände inte till det. Tacka Timbro för det, för att det är deras texter när de hyllar den här reformen och opinionsarbetet som jag hittade intervjun med Lotta Edholm. Hon var anställd av managementgruppen som de hette, som var de som skapade Pysslingen en gång i tiden. Så både hon och Lars Leijonborg jobbade redan på 80-talet som friskolelobbyister egentligen. Tillsammans med ett antal andra folkpartister som var de som lade gränden för det här. Sen går hon ju in efter att hon har varit skolpolitiker i Stockholm i styrelsen för Tellusgruppen, en annan folkpartistisk friskolekoncern för framförallt förskolor. Det är den som är känd för att barnen inte fick mat.
Ja, det var knäckebrödsdebatten.
Ja, knäckebrödsdebatten.
Jag var med i den. Det var ju otroligt när barnen fick äta vatten och bröd. Det är som fångar
knäckebröd
utan smör. Och utan, alltså småbarn får äta knäckebröd med i blött i vatten. Alltså det var liksom, det var som någon så här fängelse, så hur man skriver om fängelse på 1800-talet.
Mm. För att de skulle spara pengar.
Nej, men då, även där framkom det att det var ju för att jag vinstmaximera för att kunna köpa fler verksamheter för att kunna expandera och öka vinsten.
Och det var en ganska folkpartistisk verksamhet. Det var väldigt mycket folkpartister just i Tellusgruppen, va?
Det var bara folkpartister. Nej, men så att när Edholm blev skolminister så insåg man ju att hon hade ju aktier i Tellusgruppen som sköt i höjden samma dag som hon utsågs till skolminister. Och då hade hon inte hunnit sälja sina aktier än. Så hon gjorde en ganska rejäl vinst vid försäljningen också. Grattis Lotta, får man säga. Nej, men så att Edholm är ju spännande på det sättet att hon... Hon har ju en väldigt sympatisk framtoning alltid. Men man upptäcker ju ganska snabbt när man gräver det att hon har ju absolut varit en del av den här utvecklingen. Ända från dag ett egentligen.
Den 80-talet.
Ja.
En sak som jag tycker är intressant är liksom det här. Du skriver om att det här är ett hot mot demokratin. Och det finns ju en väldigt tydlig liksom händelse i Sveriges historia. Och det är valet 2014. När det är en majoritet av svenska folket väljer partier som är emot vinster i skolan och välfärden. Och det finns en majoritet efter valet för att stoppa vinsterna i välfärden. Nu står vi här 11 år senare, vi har fortfarande vinster i välfärden. Trots två perioder med sosseregeringar. Och där spelar ju PR-branschen de här friskolelobbyisterna. De flyttade liksom blockgränsen. Du har väldigt många av de här karaktärerna i din bok är ju med. Kan du berätta bara kort om det? Liksom det här, vad är det som händer 2014 där med Sverigedemokraterna och blockgränsen?
Det börjar ju egentligen lite tidigare, men jag ska ta det här väldigt snabbt. 2011-2012 så har vi John Bauer-kollapsen och Carema-skandalen. Här vänder folkopinionen på ett sätt. Alltså innan dess var man möjligtvis ideologiskt emot hela den här friskoleutvecklingen och vinster i välfärden och sådär. Men helt plötsligt fick vi väldigt, väldigt tydliga exempel på hur illa det kunde sluta. I John Bauers fall så pratar vi om 12 000 elever ungefär som helt plötsligt stod utan skola eller inte visste vilken skola de skulle gå i nästa år. Här börjar näringslivet mobilisera, eller liksom välfärdsföretagarna börjar mobilisera. Och börjar inse, eller de fattar någonstans att de har, alltså så här, de har ju folkopinion emot sig. Det är 70% av befolkningen, än idag, alltså säga 70% av befolkningen är emot vinster i välfärden. De måste börja påverka politiken på ett väldigt tydligt plan. Vad man inser är att det finns ett parti vars väljare inte ser sig själva som borgerliga, men som skulle kunna ingå i en borgerlig konstellation, och det är Sverigedemokraterna. Så man börjar ganska aktivt efter valförlusten 2014 lobba för att få över, alltså få allianspartierna att acceptera Sverigedemokraterna och få Sverigedemokraterna att acceptera alliansen. Och få dem att vända i frågan om vinster i välfärden. Det påverkansarbetet hade börjat långt tidigare. Men det här eskalerar det. Det blir väldigt påtagligt i liksom olika medier och olika sammanhang. Att man ser att det finns ett möjligt utbyte här. Och det är ju liksom att Sverigedemokraterna gillar inte vinster i välfärden. Men det är en väldigt lågt prioriterad fråga i relation till invandringen. Skolföretagarna älskar vinster i välfärden. Bryr sig nog inte om den här grejen med invandrare speciellt mycket när man börjar prata om rent krass business. Här går det att göra ett utbyte. Och man lyckas med det.
Och i detalj då så går det här till så att man smörjer upp de här Sverigedemokraterna. Det är liksom, det är ett antal, det är alltså, det är så här, det är inte bara, det sker inte i allmänhet, det är inte en stor rörelse i samhället, utan det är några personer som träffas och pratar.
Mm.
Vilka är de?
Det är framförallt Marcus Uvell som är den som är kändast, alltså tidigare Timbro-vdn som då jobbar för Kreab.
Alltså PM-sons bolag.
Och jag skulle säga det omvänt också, så fanns det ju en pågående smörjning av allianspartierna som är ganska kopplad till Marcus, eftersom Marcus då blev påkommen med det. Påkommen. De var ju väldigt offentliga med det. De skrev om det på Twitter att han och Linus Bylund från Sverigedemokraterna träffade varandra. Och hela tiden hävdar PJ och Marcus att nej, vi har inte haft så stort inflytande här. Men Kinnunen på SD däremot, jo, men de har varit jätteviktiga för vår. Alltså så att SD var ju inte speciellt hemliga med att det här pågick. Marcus fick lämna Kreab i samband med det här, men blir ganska omedelbart rekryterad till en annan PR-byrå som drivs av en folkpartist som heter Johan Jakobsson, som då heter Nordic Public Affairs. Vad Nordica Public Affairs senare gjorde var ju att de försökte flytta liberalernas position istället till att närma sig Kristersson och Sverigedemokraterna, att acceptera den förändringen. Och de gjorde ett ganska aktivt påverkansarbete av sitt eget parti.
Alltså det, jag tycker det är en väldigt intressant grej i boken också, att det vi pratade om, hur de entrismen in i socialdemokratin, hur de försöker förändra sossarna, men att lika mycket och ännu mer så är de ju inne i partierna och verkligen påverkar partier. Alltså ja. Som liberalerna, alltså man påverkar både de nya generationerna, vad de ska ha för ståndpunkter, men också liksom går in i strider. När det finns falangstrider i partier så går de in och liksom stöttar de som ger mest klirr i kassan för kapitalet. Liksom.
Ja, men anledningen till att jag ville skriva den här boken är egentligen två saker. Det ena är Prime-skandalen, alltså när Niklas Nordströms gäng försökte förändra socialdemokratin. Det var nog då jag vaknade. Alltså jag led nog mest av ett allmänt liksom konsultfrakt innan dess. Men när det dök upp på bordet så var det en ganska stor händelse för mig. Alltså så, jag hade aldrig trott att något sånt ens var möjligt på den nivån. Det andra är då när svenskan avslöjar att Nordic Public Affairs har försökt påverka, eller egentligen radiostyra liberalerna utifrån. Och vem som ska bli partiledare. Det lustiga med den historien är att jag hade faktiskt hört den utifrån innan. Alltså från en kompis. Bara månader innan nyheten briserade. Så att det gjorde också att jag kände mig så här, wow, äntligen avslöjas det. Men jag tycker att det där är spännande. För det är där vi ser liksom så här, det märkliga med vår nuvarande regering. Att det är ett långt, det är 10 års påverkansarbete från två håll samtidigt för att få ihop den här regeringskonstellationen som egentligen skaver på ganska många plan. Och jag tror, alltså så här, det har ju flera sagt också, att det handlar om att bevara vinster i välfärden. Punkt.
För det handlar om miljarder. Jag tänker liksom att i den här boken och i den här, det verklighet som är Sverige, så den här branschen då, det här intresset, det här friskolintresset som är ett lobbyintresse som har PR-bolag i botten eller äger PR-bolag. Så ser man till liksom att man byter ut partiledare som inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna. De måste liksom bort på olika sätt. Och man måste få till partiledare, alltså borgerliga partiledare måste acceptera Sverigedemokraterna. Mm. Det är första delen. Och sen måste Sverigedemokraterna acceptera vinst i välfärden. Det är liksom andra delen. Och sen måste man helt enkelt se till att man fixar liksom, alltså Sabuni vinner den här, alltså det är ju PR-bolagen med de här friskorna i ryggen. Du skriver om, det är Barbara Bergström och Hans Bergström som liksom är väldigt mycket inne då i den här kampen för Sabuni.
Mm.
Och Johan Jakobsson är liksom, han var ju först på sen, alltså han var ju först liksom en mannen bakom att Liberalerna, Folkpartiet Liberalerna blev ett liksom högerparti mot invandring. Så att det är liksom, det är väldigt många linjer här som jag tror väldigt få har överblick på som man får den här boken. Men det är liksom, det är liksom en, du avstöjer på något sätt en och liksom, du skildrar liksom en bransch som har makten att ändra hur lagarna skrivs i vårt land och inte minst av vinster i välfärden.
Ja, och egentligen vad jag liksom nog kom fram till var att det jag hittade var ju hur Sverige har förändrats i grunden. Och hur den förändringen ser ut. Alltså så, när jag liksom släppte också liksom de rent liksom partipolitiska allianserna själv och försökte faktiskt titta på liksom vad händer i alla partier, så var ju vad jag hittade en ganska obehaglig centristisk soppa utav just människor som ser politiken som ett hantverk för makt. Ingenting annat.
Makt och pengar.
Ja.
Nej, men jag tänker väldigt mycket nu, förfasas vi över utvecklingen i USA, eller hur? Man ser hur liksom den amerikanska demokratin bara totalt krackelerar. Mm. Och de här oligarkerna kring Trump och Trump själv som en oligark liksom, som tar över nu. Och man liksom förfasas över vad som händer på andra sidan. Men det är ju liksom på något sätt lika illa här. För att i slutändan är ju det här ett demokratihot. Många gör ju analysen att början på slutet på USAs demokrati var när man bara släppte lös pengarna in i politiken. För att det blev ju både, alltså demokraterna har sin skärda problem med massa miljardärer som påverkar dem och vad de ska tycka, eller hur? Och nu har vi liksom en total oligarkisk Trump-regering på republikanska sidan. Det är ju liksom problemet i båda fallen är ju att det är pengarna som avgör och tar över politiken. Och här har vi samma nu problem. Så jag menar, vi kan skratta hur mycket som helst åt de här bedragarna och det här helt sjuka som pågår. Men i slutändan är frågan så här, är inte det här ett liksom allvarligt demokratihot?
Jo, och jag tycker egentligen att USA i likhet med Sverige, att det jag får fram här någonstans och vad som blir min tes när jag tittat på USA är att vi ser ju egentligen bara en extrem av vad som händer när man börjar förhandla bort progressiva ideal till förmån för att berika sig. Där jag tycker att Sverige absolut ska se på varningstecknen från republikanska partiet och vad som hänt där. För att det är så här, många av de nyliberaler jag pratar med liksom beskriver det som att liksom Heritage Foundation, som är då en av tankesmedjan, det är de som ligger bakom Project 2025, de hävdar ju liksom bestämt att vad som har hänt är att de här grupperna har blivit galna. Och själv sitter man där och säger, men vi har ju varnat för det här sedan Reagan. Alltså för vad som händer när man sakta men säkert förhandlar bort det som gör oss till ett samhälle, det som håller ihop oss, det som är liksom våra progressiva bild av oss själva. Och problemet någonstans, jag tror att det kommer väl in i slutet där när jag säger det, att liksom svenska folket gör som våra makthavare gör. Alltså så att om de agerar på det här sättet så kommer vi också göra det. Då kommer vi också bli mer egoistiska. Då kommer vi också vilja berika oss. När vi får en regering som vill kasta ut alla invandrare så börjar sakta men säkert även svenska folket bete sig på det sättet. Så den här girigheten går ju neråt. Ju mindre skydd och ju mindre lagstiftning som kommer därifrån, ju mindre signaler kommer det om vad som är rätt och fel.
Och det, alltså när jag läser boken, det enda jag tänkte på under hela boken och alla de här människorna, hela den här soppan och det här klägget, det är ju liksom folk har ingen skam längre.
Nej.
För till och med, okej, de kan gå runt lagar och regler och skolinspektionen kan inte stoppa dem och det är inte helt olagligt, det är okej. Men var är liksom skammen? Och i slutet, verkligen några sista sidorna, så tar du upp det i princip i en mening där du säger att Sverige är en nation för de fullständigt skam och gränslösa.
Mm.
Det är ju nästan lite som att man vill ha liksom make skammen great again. Alltså vi måste återinföra någon slags samvete. Vad är det för fel på människor? Hur kan de leva med det här? Hur kan de liksom korka upp champagneflaskan och när liksom John Bauer går i konkurs? Det finns liksom noll skam. Vad är det här?
Jag tänker haka på den och säga att det kokar liksom ner också till den här regeringen vi har, där vi började samtalet för en timme sedan. Alltså den här regeringen vi har, man får en annan bild av den när man har läst din bok. Det är ingen slump att de sitter där. Det är ingen slump att liksom Ulf Kristersson står där med sina välpolerade kostymer och liksom älskar solljuset. Och liksom runt sig har han liksom ett hov av människor som tjänar friskolekapitalet och har gjort det i 30 år och kommer fortsätta göra det. Och där någonstans så står väl Sverige på något sätt i ett vägval att antingen så tar vi en strid med den här för demokratin. Eller så kommer det här bara eskalera. De här personerna, vinsterna ökar, liksom friskolebranschen växer. När den här borgerliga regeringen tillträdde, du skriver om det i boken, då gick ju börskursen upp för alla de här aktier, liksom de som var på börsen då, aktiekurserna, för de visste att nu är det här systemet räddat för en stund. Och vi kan, du kan väl svara på det, men liksom, sen tänker jag liksom bara avrunda med, liksom, vad ska vi göra åt det här? Det har ju också liksom en aktionsplan för.
Jag tycker ju liksom lite att de frågorna hänger ihop också, för att det är just det här du säger med liksom skamlösheten, alltså det häpnade jag nästan över när jag höll på med det här, det, att skamlöshet belönas. Alltså så, om du åker dit för ett dataintrång när du är partisekreterare för Folkpartiet så är du anställd på Kreab veckan efter. Och liksom hela Nordic Public Affairs rekryteringsmodell verkar ju i princip handla om att rekrytera fallna politiker och liksom chefer för liksom toppbolag och sådär.
Fuck-ups. Fuck-ups.
Ja, ganska mycket fuck-ups. Och det tror jag för att det är en personlighetstyp som funkar väldigt bra. Just för att svenskar är väldigt illa informerade om att det funkar. Vi tror fortfarande att vi lever i Palme-Sverige.
Och de, har också varit, liksom.
Och de har också varit väldigt bra på att fortsätta den berättelsen att det är någonting som måste bekämpas för att det är kvar. Alltså så, alltså det finns inga som hävdar så mycket att vi är en röd nation som Timbro. Alltså, om ni fattar vad jag menar. Och det var väl också en del i varför jag försökt skriva den här ganska tillgängligt, ganska lättsamt någonstans också. För att det var lätt att ta till sig informationen och känna liksom att när jag fattar några av de här byggstenarna och bitarna. För jag tror att det är liksom steg ett i bekämpandet av det här, är att vi måste vara informerade om att det här pågår.
Och reagera, det måste finnas några konsekvenser, för just nu kan det pågå och rubriker kan liksom vara i tidningarna och sen händer ju ingenting.
Men det har faktiskt hänt en hel del senaste året. Alltså så, några saker tar jag upp i boken, men några saker har jag också hänt alldeles nyligen. Jag tänker på Kjell Rautios motion till S-kongressen nu om att man inte ska få arbeta som lobbyist samtidigt som man är en aktiv del av partiet.
Jag tycker,
Och det borde vara en självklarhet, men det är ju inte det. Alltså, men bara att det skrivs i pränt någonstans, om det nu skulle gå igenom, det får vi väl se. Det har inte jag någon gång om. Så är det ett jävla stort steg framåt, för då tvingar man nästan alla de andra partierna att genomföra samma sak, för annars skulle inte de vara trovärdiga. Jag fick höra från en bekant inom MP att en av deras politiker som också var lobbyist tidigare har slutat som lobbyist, för han fattade att det här funkar inte, jag kan inte kombinera de här två rollerna längre, för att nu vet folk om det också. Alltså, det är ganska många av de här som inte har tänkt på det själva, att det här är något konstigt. När man pratar med cheferna på PR-byråerna så beskriver de ju också det som något helt okomplicerat, att du kombinerar sådana roller.
Men jag tänker på bara den här, liksom, den här moraliska grejen, liksom. Det som hände, alltså man ska inte vara romantiker utan vara liksom historiematerialist, vilket vi har betalt för den här podden. Så blir ju nej, men liksom, jag menar till mig själv också att det är någonstans liksom att det som fanns förut, före 30 år sedan, det var ju väldigt starka folkrörelser, även om borgerliga partierna var fyllda av medlemmar.
Mm.
Partierna var fyllda av vanliga människor, inte minst arbetarrörelsen. Det var vanliga människor. På något sätt det här klassiska anekdoten på icke-korruption, det är liksom när Einar Erlander kommer in med liksom ett gäng pennor efter när Tage Erlander efter 30 år i regeringen och 23 år som statsminister har slutat och sen dött. Då har de liksom ett gäng pennor hemma som tillhör statsverket. Hon liksom lämnar in dem. Idag hade hon ju liksom startat företag och sålt pennor till statsverket snarare liksom med Tage Erlanders sigill. Gjort business av det. Alltså, det som är grejen också så här, om man bortser från den där privatmoral som säkert kommer och går, och är liksom, den är väl liksom olika liksom individuellt, men rörelser och det här som Anna är inne på, det här att hålla folk ansvariga, att det finns en annat korrektiv, att det finns en, att det finns en social kontroll, att det finns ett rätt och fel, att en person kan inte bara gå hur som helst med en olika sak, utan det får konsekvenser. Det som du beskriver i den här boken, du skriver liksom inte ut det, liksom, men det är liksom, det är effekten av att ingenting får några konsekvenser. Exakt. Som den här Johan Jakobsson, han kan alltså bryta sig in i sossarnas liksom datanät, det här är ju 25 år sedan liksom, och sen har han en lysande karriär. Han är alltså svensk arbetsgivare, alltså svensk näringslivskommunikationschef. Han har studerat sånt jobb.
Men var han inte också inblandad i det?
Statssekreterare för
Ulf Kristersson. Och han har, ja, och han har byggt en brygga som man inte får, och den, alltså ingenting har, det är personer som är någon sorts frälse,
mm,
som står ovanför lagen,
mm,
och det enda som kan göra liksom, dels kan man införa lagar som du är inne på med register och reglering och treåriga liksom perioder där man inte får lön och man får inte ta jobb efter vissa, jag menar Björn Rosengren, sossarnas liksom näringsminister som sålde Telia och sen gick till liksom telekombranschen med portföljen fylld med papper och analyser.
Mm.
Den typen av saker kan vi förbjuda rent regelmässigt. Men sen handlar det till slut om att om folk inte ser de här sakerna, inte bryr sig,
mm,
då spelar det ingen roll vilka regler man har.
Men du föreslår också att aktiebolag förbjuds i välfärden.
Det har tyckt katalys i 10 år.
Alltså. Ja, nej, men det är väl alltså så här, det är väl lite för att vara lite krass, för det, så att om man ska titta på hur man får driva det här motståndet, så är ju det någonting som faktiskt är helt moraliskt oförsvarbart. Jag tror att valfriheten är svårare att diskutera. Alltså folk tycker om att få välja skolan någonstans. Men så fort du lägger upp på bordet hur det funkar. För det var liksom en skrämmande upplevelse för mig. Jag har alltid varit emot välfärdsföretagande som någon sorts moralisk princip innan. Men när jag satte mig ner och faktiskt studerade det i researchen till den här boken. Och liksom 5 månader in inser, herregud, det här systemet är riggat för att gå åt helvete. Det kan inte gå i någon annan riktning, för det enda sättet att göra pengar på det. Framförallt om riskkapitalfonderna kommer in. Om du kan det här och du kan koka ner det till en ganska enkel beskrivning av hur det går till, så finns det inga moraliska försvar för den andra sidan för att förklara varför det funkar som det gör. Det existerar inga motargument. Det är ju därför de friskolans riksförbund inte vill debattera med tankesmedjan Balans och så. För att de har inga moraliska motargument när vi väl lämnar det där. Jag märkte det. Det finns ju en rätt kul grej. För regeringen vill ju då sänka skatten för bonusuttag på riskkapital nu. Och då skrev jag bara någonting snabbt om. Så här, jag raftade ner liksom att det här är förkastligt. Och då hoppade Adam Danieli från Timbro på mig och bara, du vet ju inte ens vad riskkapital är för någonting. Och jag blev så här, kul att du frågar. Jag har suttit med det här i ett år nu och försökt koka ner det här på ett enkelt sätt. Och började liksom gå igenom
hela grejen. Det var en väldigt bra definition av riskkapital i din bok faktiskt. Jag reagerade på det.
Och det slutade med att han bara skriver så här, du har ju en helt förvrängd världsbild. Och jag bara så här, du hade inte heller någon aning om vad riskkapital var för någonting, va? Och då svarar han inte mer. och det var så uppenbart då att även deras egna lobbyister fattar inte hur de här systemen fungerar. Och är man nog inkörd på det så är det ganska lätt att argumentera tillbaks. Men vi måste vara bättre på att debattera ekonomi på det sättet.
Anna, du kan få slutfrågan här, men jag tänker ändå att Katalys första rapport, första fråga, det var att förbjuda aktiebolag i skolan. Att förbjuda aktiebolag i välfärden. Att det är de här, alltså analysen var att vi kan inte i det här läget diskutera valfriheten, för det måste nog folk ha. Utan det som perverterar systemet, det som är en drivande liksom motorn i det här sjuka systemet, det är alltså aktiebolagsformen och den alltså obegränsade vinstuttaget. Du hade inte kunnat skriva en bok om skamlösa stiftelseskolor som, eller föräldrakooperativ som expanderar och gör pengar och tar ut höga löner. För de finns helt enkelt. Utan det är bara aktiebolag som, liksom, som har en, det är som affärsmodellen på att sänka kvaliteten och betala expansionen med sänkt kvalitet. Och liksom det är det som är problemet. Så att,
och när din vinst hotas av politiker går in och styra politiken med pengar.
Ändra valresultat. Alltså, det är det som är på sättet att blockgränsen, den som är liksom vågmästaren riksdagen, DP Emilsson, för han kan flytta blockgränsen efter ett val. Folk får rösta och sen efter valet så ändrar man partierna, i värsta fall byter ut partiledare, ändrar liksom, så att helt enkelt riksdagen levererar åt upp den som sköter verksamheten, nämligen friskolebranschen.
Mm.
Ja.
Ja. Organisering, reglering, förbjud av aktiebolag i välfärden, informera.
Lobbyister. Definitivt. Det är helt vansinnigt att vi vet mer om vad Rud Pedersen gör i Bryssel än i Sverige.
Och sen är ju frågan, när vi har stoppat den här skiten, då kanske det är dags att börja titta på andra branscher. Det, vad kommer hända med hela försvarsbranschen och vad heter det, med ammunitionen och krigsindustrin. Och det finns ju liksom, det här är ju som ett exempel, men det finns nog problem på andra håll också.
Jag tror när man kommer in på gruva, energi, när delarna, det är då det kan bli smutsigt på riktigt allvar. Alltså.
Johannes, du har skrivit en jävligt bra bok. Jag tycker alla ska läsa den. Den ger massa insikter. Den ger liksom en bild av så att man förstår vad den här regeringen är och ur vårt perspektiv varför den måste bytas ut senast om 1,5 år. Tack Johannes Klenell, aktuell med boken Bananrepubliken Sverige, för att du kom till Svarta Prästarna.
Tack.
Anmäl dig till vår Discord för att fortsätta diskussionen. Adressen hittar du på katalys.se/startapressarna. Fortsätt skicka in synpunkter och önskemål om vad vi ska prata om och med vem till startapressarna@katalys.org. Om du vill stödja oss med en slant så att vi vinner över oligarkerna, så kan du hitta information om hur du gör det eller teckna för vårt nyhetsbrev på katalys.se. Och glöm inte att ekonomi är politik, inget annat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.